I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag tror att vi alla har sett satellitbilden. Den 23 mars 2021 gick containerfartyget Ever Given på grund. Plockade upp den, ska vi kalla den för den friska vinden kanske, och började rotera. Och sen sa det pang. Eller kanske sa det krasch. Kanske var det ett tungt, vridande ljud. Metalliskt. Som en kloss satt fartyget där i alla fall. Och Suezkanalen var ej längre öppen för genomfart. På Instagram började memesen hagla. Inte minst skojades det friskt kring en bild där en traktor eller en grävare av något slag försöker få loss det enorma fartyget. Den relativa skillnaden i storlek mellan dessa två är hisnande. Och på skeppet står det saker som den förkrossande ångesten från det senaste året och på den lilla grävaren, jag som försöker göra mitt bästa. Många skojar på temat om du trodde du hade en dålig dag på jobbet. Suezkanalen binder ihop Asien och Europa. Ungefärligen 50 enorma containerfartyg seglar dagligen genom där med varor för ett värde av uppskattningsvis 10 miljarder dollar. Proppar man igen den flaskhalsen några timmar, dagar, veckor, månader så blir det tomt på Ikeas hyllor, slut på barnvagnar i vissa färger och mycket, mycket dyrare fraktkostnader. Det är en svindlande insikt som 2021 har gett mig. Avgörande delar av världsekonomin förutsätter att en kanal är öppen. Eller för den delen att en enda fabrik i Taiwan tillverkar nog med halvledare. En annan förändring som 2021 fört med sig är att mina elever helt plötsligt känner till Suezkanalen. Ever Givens grundstötning, i tidningarna kallat Lilla Suezkrisen, gjorde ett intryck på många av dem. De hade sett memesen. Därför var det ovanligt många händer som sträcktes upp med ovanligt många frågor när jag ritade upp den sedvanliga kalla krigets tidslinje och feberkurva på tavlan och plitade dit 1956, Suezkrisen. De ställde svåra frågor och jag svarade rätt slirigt alltså. Jag kunde inte nog. Och det gav mig känslan, det är hög tid att djupdyka i Suezkrisen. I detta avsnitt pratar vi om stolta europeiska makter med sårade egon och ja, allt annat än rent mjöl i påsen. Om kallt krig, om Gamal Abdel Nasser, Anthony Eden och Dwight Eisenhower samt ja, om stackars Dag Hammarskjöld som ska hantera röran. Det finns så mycket att gräva i här. Ja, det är faktiskt som att vi bara är en enda liten traktor ställd inför ett massivt strandat fartyg. Vi kommer behöva 2 veckor för att få loss den här. Dubbelavsnitt i historiepodden alltså. Kul! Vi kastar ankar, hissar seglen, gräver oss en kanal och ger oss iväg.
Välkomna, välkomna till Historiepodden som sagt. Och nu blir det Suez här och diverse kritiska omständigheter kring den kanalen.
Ja, så är det.
Men det är ju mest om 1956 vi kommer att prata om.
Ja, snarare, det är ju Suezkrisen.
Ja, just det. Vad var det här då med den här folk? Det var ju också en kris i och för sig.
Det är lilla Suezkrisen.
Är det du som har hittat på det eller?
Nej, jag läste det i Dagens Nyheter. Så att jag tror att det är hyfsat vedertaget.
Ja, okej. Okay. Man blir lite nyfiken på vad du svarade. De här nyfikna eleverna som satt där och ville veta mer.
Ja, de vill ju veta hur Suezkrisen passade in i kalla kriget-logiken.
Mm.
Jag höftade nog lite grann om vad Sovjet gjorde och inte gjorde. Lite grann halvmemorerat från ett avsnitt av The Crown som följer Anthony Eden i Suezkrisen.
Jag antog nästan det. Att de nu fick den typen av kunskap till livs här.
Ja.
Ja, det är en smärre pedagogisk skandal i sig då, kan man säga.
Så kan man säga. Man kan också säga att det här på det sättet blir vårt mest omfattande rättelser och fel hittills.
Ja,
fast två avsnitt för en halvsanning som jag har fört mig utanför podden.
Ja, det är en omfatt. Ska jag behöva dras med i det här festen?
Ja.
Ja, men det här blir spännande och rafflande. Och det man känner till om Nasser, den egyptiske presidenten, det är ju på det stora hela helt kopplat till Suezkrisen. Och när man säger man så menar jag.
Med det sagt ska vi lägga i lite musik och sen dra igång det här avsnittet. Okej, rubrik 1. Kort bakgrund om Suezkanalen. Handel med Asien, Daniel, det är någonting som har prioriterats högt hos europeiska länder. Det här är ingen nyhet. Det var Osmanska rikets försvårande av just sån handel via landvägen tillsammans med det tidiga handelskapitalistiska systemet som fanns i Europa, så var orsaken till att Columbus och alla andra utforskare fick finansiering för våghalsiga expeditioner för att hitta nya handelsvägar från Europa till Asien. Man började segla runt Goda Hoppsudden, men alltså det rörde sig ju fortfarande om långa och dyra resor. Att ta sig från Europa via att runda Afrika.
Mm.
Flera århundraden senare fick detta sin lösning då man 1869 tog det sista spadtaget i byggandet av en kanal genom Egypten. 169 kilometer hade man då grävt ut. 30 dygn skar man bort från reserutten Europa-Asien, vilket innebär stålar, pengar, tid.
Ja, det är ju det här med transportkostnader som alltid läggs på priset också för övrigt. Så att det var ju bra för konsumenterna i Europa också givetvis det här. Och vem var det som byggde det här som var ansvarig? Jo, det var ju Suezkanalbolaget som grundades 1858 av en fransk diplomat i Egypten som hade fått tillstånd då. Koncession, som vi har lärt oss. Inte minst i förra avsnittet om svensk radio. Och det här hade man då fått av det osmanska rikets ståthållare i Egypten. Och det här arbetet pågick ju nästan 10 år och var klart runt 1869 som du sa. Och det har ju beräknats då att ungefär 20 000 dödsfall gick åt i bygget av det här. Många på grund av kolera.
Mm.
Att jämföra då med hur många som har gått åt när man har byggt arenor i Katar kanske. Jag vet inte hur många det är uppe i. Men det är väl vår tids motsvarighet då till Suezkanalen.
Ja, det är direkt en association som är lätt att göra. Man flyttade 75 miljoner kubikmeter sand för att få till de här, vad sa jag, 169 kilometerna kanal. Mm. Det är väldigt mycket sand. Som du sa, det här var ett franskt projekt. Det var franska ingenjörer. Det var från Frankrike som stora delar av finansieringen till bygget kom. Men Storbritannien kom ju med tiden att köpa in sig och vad det lider blir den största aktieägaren i det här Suezkanalbolaget som drev och ägde verksamheten.
Alltså, när britterna hör ljudet av korken till en syltburk som klickar loss, då kommer de ju va, som myror till en syltburk Och så stoppar de gärna ner händerna i den där syltburken som kanske är marmelad, äter de gärna där borta. Det kanske är en marmeladburk då. Hur som helst så kommer ju de att blanda sig i här. 1875 så började då brittiska staten att köpa aktieposter, alla möjliga som de kan komma åt. Och sen fick de ju jackpot när den här egyptiske pashan i det osmanska riket hade dragit på sig en massa skulder och sålde av sina aktier i bolaget. Och då slutade med att britterna hade 44% i bolaget. Och sen var det här slutet på 1800-talet när europeiska makter och särskilt Storbritannien gör lite som de vill i världen. Och 1882 så går då britterna in med trupper för att säkra sin investering i Egypten och förvandlar ju landet egentligen till en koloni i vanlig mening, var det väl inte det, utan det var så att man lät det rådande systemet finnas kvar. Den forne härskaren, Khediven som han kallades, fick ju sitta kvar på tronen, men det är ju vad man brukar benämna som en marionettregim. Det var ju alltså britterna som höll i trådarna och upprätthöll det här systemet. Sen får man ju också påpeka att det här kanalbolaget är det som driver kanalen och sköter det hela så att säga och tar inkomsterna från den. Men en pikant grej i det hela är att efter 99 år så skulle kanalen då överföras till den egyptiska staten igen.
Mm.
Och det var ju ingen som satt på 1870-talet och tänkte oj oj oj, det där blir ett problem sen någon gång, utan då... Det är inte deras problem. Liksom.
Nej, så är det ju.
Ungefär som det här med Hongkong som också var brittiskt på 99 år tills det avgick 97 till Kina. Då. Så, men det här kommer att spela en roll i det här avsnittet och i nästa. Då.
Så Egyptens moderna historia är inte helt enkel att i några kvicka penseldrag måla upp. Men du sa ju det här att från början så var det osmansk dominans. Innan vi kommer till den här brittiska nästan ockupationen som pågår i 40 år mellan 1882 och 1922 så har ju också Napoleon kommit ridande och invaderat landet. Och han har gjort det som Napoleon i regel gjorde, det vill säga stannade en kort stund men vände samtidigt upp och ner på allt. Som N.E. skriver, då fransmännen utrymde landet lämnade de efter sig skolor och sjukhus, vetenskapliga institutioner, förbättrade kommunikationer, skisser till moderniserad styrelse och frön till en nationell egyptisk reaktion mot utlänningars flertusenåriga dominans i landet. Men i den här kampen för moderniseringen så fastnar man i skruvstädet mellan å ena sidan det osmanska riket från vilket man vill frigöra sig och å andra sidan europeiska makter som gärna hjälper egyptiska ledare, men mot ett pris. Brittiska och franska ministrar satt på nyckelposter i den egyptiska regeringen, vilket är väl ett bra exempel på hur beroende av europeiska stater som Egypten hade blivit. Att man gick från osmansk dominans till europeisk dominans. Och när sedan de här Europa-tillvända krafterna utmanades av ett nationalistiskt uppror, ja, det var då som britterna helt sonika ockuperade landet. Och även om man formellt 1922 slutar upp med det här och vi har ett självständigt Egypten, i alla fall på pappret, så är ju det brittiska inflytandet jättepåtagligt hela vägen fram till 50-talet.
Ja, om man ska uppehålla sig lite här vid mellankrigstiden så hade det gjorts då satsningar på till exempel utbildning i Egypten. Det fanns tyvärr inte så mycket arbeten till de här nu utbildade akademikerna. Så det var ju tråkigt även om man stod där med ett fint diplom och så. Och historikern Carl Johan Gardell har ju skrivit i en understreckare i Svenska Dagbladet: utbildningsrevolutionen hade skapat ett intellektuellt proletariat av frustrerade unga män som sett drömmen om en klassresa gå i kras. De flockades på gatorna under första efterkrigsåren och utlöste våldsamma demonstrationer. Och de här unga, arga akademikernas mål var ju att göra Egypten till en modern industristat.
Mm.
De ville också ha välfärdssystem och sånt som man hade i västvärlden.
Mm.
Och de ville att alla utländska bolag skulle förstatligas. Och framförallt så var ju ett attraktivt mål att göra en ny satsning på ett visst dammbygge, den så kallade Assuan-dammen.
Mm.
Och den skulle då styra vattennivån i Nilen för att påverka konstbevattning och sånt där. Den hade ju börjat byggas av britterna runt sekelskiftet, men den dammen var inte tillräckligt hög. Och nu ville man alltså bygga en ny damm som då skulle bli någon form av symbol för Egyptens modernisering. Och det fanns ju massor med bra och genomtänkta skäl och argument för det här. Till exempel så skulle det ju öka landets produktion av livsmedel. Framförallt skulle det väl öka produktionen av bomull, som ju var den särklass viktigaste exportvaran för Egypten.
Ja, alltså man behöver ju en stor damm för man måste elektrifiera landet.
Ja, det är en annan aspekt då, att man kan producera elektricitet här. Och men innan vi går in på mitten av 1950-talet så får vi avsluta den gamla kungliga regimens era i Egypten. Den tar ju slut då 1952, då brittiska marionettregimen avsätts av en militärkupp.
Jo, tack.
Helt sonika. Och det är då en grupp som kallar sig de fria officerarna.
From Cairo come these first authentic pictures of the bloodless coup by which the army took over control of Egypt. It was the end of the king's attempt to maintain power. Troops in the street were the first indication of the change to most people, until with a broadcasting station seized, it was announced that General Naguib, the commander-in-chief whom Farouk refused as war minister, had taken control.
Och de fria officerarna är väl lätt att koppla till den typen av, vad sa du, akademiskt proletariat?
Ja, det var ju inte mina ord då. Det var ju den här Gardell.
Ja, precis. Men det är ju sprunget ur den traditionen. Det här är utbildade herrar. Och dess ledare är ju då Gamal Abdel Nasser, som tar över spakarna. Nasser, som några år efter kuppen kommer utnämna sig själv till president, han är ju en av de verkliga nyckelspelarna i den Suezkris som dessa två avsnitt handlar om. Han är å ena sidan en viktig drivkraft i moderniseringen, som du var inne på. Industrialisering och ett allmänt kliv uppåt i levnadsstandard, det är ju det han vill åstadkomma.
Mm.
Men det han själv driver är ju i själva verket en militärdiktatur. Så att det är ju vissa delar av en så här modern välfärdsstat som är viktigare än andra för Nassers syn på vad Egypten ska vara. Men han passar väl också in i den här egyptiska idén om sig själv som en stormakt. Egypten är Egypten. Det är ett stort mäktigt land med en historia som får allt annat att blekna.
Jag höll på att säga, vad höll de på med där uppe på de där brittiska öarna när man byggde pyramider i Egypten ungefär? Och sen slog de med att de byggde i och för sig Stonehenge. Men det är ju kanske inte jämförbart riktigt med Egyptens glans på sin tid.
Nej, man får ändå ge Egypten att de var tidigt ute med att göra storslagna saker. Under Nasser så kommer Egypten delvis, ja, eller till stor del, att ses som den ledande kraften inom den arabiska och den muslimska sfären. Det är liksom den ledartröjan som man och Nasser vill ta på sig. Det är lite svårare att få grepp om Nasser egentligen, för i vissa texter så står det att Nasser var socialist. Men ja, inte i någon så här klassisk mening i alla fall, inte lika tydligt som han var arabnationalist. Man kan lyfta att genom Tjeckoslovakien så köpte Nasser vapen från Sovjetunionen, det här är hösten 1955. Men då har vissa historiker pekat på att det här sker efter att USA vägrat sälja motsvarande vapen till Egypten.
Mm.
Samt en allmän drivkraft hos Nasser att inte bli för beroende av någon sida i kalla kriget. För som ni vet, när vi är inne i 50-talet så har ju respektive sida i kalla kriget börjat formeras ganska tydligt. NATO grundas 1954, va? Om jag inte kommer ihåg fel. Och liknande sen både närmanden och sen distansering till både väst, som det här utbytet med öst, vapenutbytet med öst var, det kommer vi väl se alldeles strax hur han håller på.
Alltså det enda Nasser ville egentligen, om man ska koka ner det, är väl att Egypten ska vara helt självständigt. Och han är väldigt misstänksam mot alla, egentligen både mot väst och öst. den här Aswan-dammen som Nasser och många i hans krets ville bygga spelar ju en viss roll här då, i bakgrunden till Suezkrisen. För Nasser så var ju det här, förutom alla praktiska och ekonomiska vinster som man skulle göra med Aswan-dammen, också en prestigesak och en symbolisk hjärtefråga, får man ju säga. Den amerikanska presidenten Dwight Eisenhower, han var ju positivt inställd till att hjälpa till med finansieringen av Aswan-dammen.
Ike är positiv.
Ike är positiv. Everybody likes Ike.
Så är det.
You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike
for president.
Hang out the banner, beat the drum, we'll take Ike to Washington.
I like Ike, you like Ike, everybody likes Ike.
Ja. Mm. Inklusive Nasser, när han får höra att Ike kan tänka sig att öppna plånboken och ge honom lite stålar för att bygga en damm.
Då gillar han också Ike. Och i ett biståndsprojekt som bland annat skulle innehålla pengar till den här dammen hade presenterats för kongressen i USA 1956 då. Men sen gick något snett. Och då finns det flera alternativa förklaringar till det här. Och det är bland annat då att amerikaner och britter, de hade lovat att bistå med den här finansieringen. Men sen drog de alltså tillbaka det här löftet. Och varför gjorde de det? Ja, en variant är ju att ett antal amerikanska senatorer från södern då protesterar mot det här förslaget. Och det är inte så himla konstigt att räkna ut varför de gör det. Ökad egyptisk bomullsexport ligger ju inte direkt i deras intresse, om man säger. Det är inga positiva nyheter. Varför ska vi sponsra det här? Tänker de. Det kommer ju sänka världsmarknadspriset och leda till ökad amerikansk arbetslöshet helt enkelt.
Det är de här senatorerna från bomullsstaterna som sitter på med sitt lilla papper och försöker rita lite kurvor och får se, nu hjälper det oss att vi ökar mängden högkvalitativ bomull på världsmarknaden, eller hjälper det oss? Det verkar ju vara ett problem. Nej, vi vill inte ha de här investeringarna i Egypten.
Men det fanns andra skäl till att backa från den här finansieringen också, av mer politisk natur då. Nasser hade ju vägrat att ansluta Egypten till den så kallade Bagdad-pakten också, och den bestod av olika länder då i Mellanöstern, men också av USA. Så han gav flera skäl till irritation hos västmakterna.
Man kan väl säga så här att när man sträcker ut en hand som britterna och amerikanerna har gjort här, då är det liksom underförstådda, det oskrivna kontraktet, att då ska Nasser i sin tur visa goodwill. Skriv på Bagdad-pakten, men istället så, som du säger, han vägrar göra det. Dessutom erkänner han Mao Zedong som Kinas rättmätige ledare.
För att lägga lite lök på laxen, eller grädde på moset. Som ros på tårtan, kanel på bullen.
Ja.
Till den här irritationen alltså.
Lök på laxen är ju något negativt. Grädde på moset är väl positivt?
Vad pratar du om? Det är väl inte negativt med lök på laxen? Det är väl gott?
Nej,
eller?
Det låter ju väldigt gott. Jag har gärna lite lök på laxen. Men själva ordspråket att lägga lök på laxen, det betyder väl att försämra någonting.
Du skämtar inte här nu?
Nej, jag tror det.
Om du nu har rätt i det här påståendet, så har jag gått runt i ett helt liv och tänkt att det här är samma sak som grädde på moset. Eftersom det anger ju att nu blir det ännu godare.
Vi googlar. Okej, här har vi då att lägga lök på laxen innebär att ytterligare förvärra något. Alltså ungefär detsamma som att lägga sten på börda.
Men här stämmer ju det då. Han lägger ju lök på laxen. Ja. Och sen då, men, och i min, vad ska man säga, räcka av olika såna här saker på saker, taftologi-varianter eller vad det är, så spelar det inte så stor roll om det är positivt eller negativt. Det är någonting extra.
En taftologi är ju när man säger samma sak två gånger. Tårta på tårta, salsasås.
Ja, jag vet, men jag kom på det mitt i meningen. Och så var det därför jag sa, eller vad det heter. Men det är klart att när man sitter här med en svensk lärare, så då kan man inte komma undan. Hur som helst.
Ja.
Han erkänner alltså Mao Zedong och kommunist-Kina som rättmätiga ledare av staten Kina.
Är det fräckt?
Det här är ju ingenting som man sitter och applåderar i västvärlden direkt. Särskilt inte om man då också ska pynta in pengar i nämnda regerings olika infrastrukturprojekt. Så därför drar man ju tillbaka det här löftet om pengar till Aswan-dammen.
Ja.
Det är inte alltså bara de här senatorerna i den amerikanska södern som har gjort att lusten att sponsra Aswan-dammen har tömts ut.
Nej, för om vi spekulerar, visst är det ändå mycket möjligt, kanske till och med troligt, att om Nasser hade visat sig vara USAs bästa och mest lojala kompis, så hade Dwight Eisenhower hittat ett sätt att få de här isolationistiska senatorerna att svälja medicinen, antingen med lite kohandel eller med hot.
Mm.
Det låg inom Eisenhowers arsenal att putta senatorer framför sig om han behövde det. Men nu hade inte Nasser visat sig vara värdig att fightas för. Så då blev det som det blev. Ingen cash, inget flis, ingen finansiering till en damm.
Du nämnde ju innan här att Nasser hade köpt vapen från Tjeckoslovakien.
Mm.
Det är förstås egentligen då Sovjetunionen som står bakom de här vapnen också.
Just det.
Och amerikanerna, de tyckte ju inte så mycket om det här. Men man hade ju någon form av förståelse för vad Nassers mål var, det vill säga oberoende. De visste ju att de hade nekat själva att sälja vapen. Någonstans ville ju killen ha vapen ifrån, och då går han väl dit. Det här betyder kanske inte att han är superduper kommunist och kommer gå med Sovjet i alla lägen nu.
Nej.
Så det finns då en skillnad här som jag vill bolla upp eller pegga upp inför, om vi ska vara noga med diverse ordstäv.
Ja.
Vilket du sällan är för övrigt.
Ja, jag vet, när jag inte tänker efter så slaktar jag väldigt ofta uttryck och ordstäv och liknande. Men när jag lyssnar noggrant på dig så hör jag felen.
Ja, men det är ju trevligt. Man kan bidra här. Ja, men det var lite grann det här amerikanernas ganska nyktra inställning till Nassers, eller åtminstone insiktsfulla inställning till Nassers utrikespolitik, som jag ville presentera i jämförelse med britternas syn på saken.
Just det.
För här har vi då den brittiska premiärministern Anthony Eden, som inte riktigt ser Nasser på samma sätt som Eisenhower borta i USA gör. Eisenhower, han uppfattade ju Nasser som en klassisk arabnationalist som ville ha oberoende för Egypten och andra arabiska stater. Men Eden, han ser ju rött.
Ja.
Bokstavligt talat alltså. Han såg ju Nasser som ett livsfarligt verktyg i händerna på sovjetkommunismen. I den viktiga världen då, som fanns utanför Anthony Edens huvud, så var ju Egypten egentligen alldeles för västligt inriktat för att ha några starka sovjetiska sympatier.
Mm.
Det fanns ju kulturella och språkliga band till västvärlden efter den här långa koloniala eran.
Mm.
Engelska och franska språket var ju allmänt utbrett, och man ansåg ju då att teknisk ingenjörskompetens, den fick man ifrån väst om man ville ha den riktigt bra. Den stod ju högt i kurs.
Mm.
Och vanliga egyptiska tjänstemän, de betraktar nog västvärlden som bra mycket mer bekant än det ryska språket och den ryska kulturen.
Mm.
Och ändå har ju då Nasser ofta utmålat som en västhatande revolutionär. Och det var ju då efter att västmakterna hade sagt nej till den här finansieringen av dammen och försäljningen av vapen som Nasser reagerade med att nationalisera kanalen och köpa vapen från Warszawapakten.
Ja, precis. För om man ska trycka på ett datum, sätta det här på en kalender, då får vi ringa in den 26 juli 1956, då Nasser står på en scen i Alexandria och berättar att Egypten ska förstatliga den kanal och det bolag som finns inom landets gränser. Det är ju där som snöbollen på riktigt börjar rulla. Man kanske tycker att en snöboll borde smälta i Egypten, men den kommer snabbt börja växa och växa.
Egyptian Premier Gamal Abdel Nasser gets a tumultuous welcome as he drives from Portside Airport to the harbor to mark the assumption of full Egyptian sovereignty over the canal zone. 50,000 people make it quite clear how they feel about this historic event, which has caused much argument in Britain, but is certainly a triumph for Egyptian opinion and for Nasser himself.
Och det är väl alla de här förklaringarna som vi har gett nu. För i Tommy Sjöbergs bok Suezkrisen så tar han upp att flera forskare har pekat att en sammanhängande tråd i den väv som är Nassers politik är värdighet eller självrespekt. både motviljan att bli för beroende av ändra block i kalla kriget eller som den förolämpningen som tillbakadragandet av lånet var stämmer in på det här och hans Egypten. Han tyckte att han hade blivit dåligt behandlad och när man blir dåligt behandlad så replikerar man.
Ja, visst. Men man får väl ändå, man kan ju förstå hans vilja till oberoende här. Men man får ju också påpeka att det är ett något taktlöst utspel att erkänna kommunistkina i det här läget. Det är upp till varje självständigt land att erkänna vem man vill, förstås. Mm. Men i just det här tillfället så behöver ju Egypten låna pengar från kommunistkinas motståndare. Och då kanske det inte är en genimanöver direkt i politisk strategi att göra så här.
Nej, det får jag hålla med om.
Alltså, för precis som det är varje stats rätt att erkänna en annan stat så får man väl också säga att andra suveräna stater får ju bestämma vilka projekt de ska finansiera i andra länder och så.
Ja.
Så det saknas ju ändå lite politisk fingertoppskänsla här, kan jag tycka, om man nu ville ha pengar till den här dammen.
Ja, nej, det blir ju en stor internationell kris av det hela istället.
Ja, för han slår ju tillbaka badmintonbollen, eller vad det är för spel vi håller på med här, och nationaliserar Suezkanalen.
Ja.
Och då är ju inte direkt spelet över i och med det.
Nej.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det talet som han har hållit i Alexandria kommer att kickstarta både Frankrike och Storbritannien och deras strävan som stundtals är mycket imponerande, nästan parodisk. Att till varje pris stoppa det här förstatligandet och tvåla dit Nasser på ett eller annat sätt.
Mm.
Varför? Materialisten skulle svara att Storbritannien och Frankrike var beroende av oljan från Mellanöstern. 2/3 av den totala mängden som brukades kom upp till Europa genom Suezkanalen. My God, mon dieu. Sjöberg citerar Von Kirkpatrick, statssekreterare på brittiska UD under perioden, som skriver: om Nasser skulle tillåtas genomföra sin nationalisering av Suezkanalen och om oljan i Mellanöstern förvägrade oss under 1 eller 2 år skulle vår guldreserv försvinna. Om vår guldreserv försvann skulle det brittiska pundet upphöra som betalningsmedel. Om pundet upphörde som betalningsmedel och vi inte hade några reserver skulle vi inte kunna behålla våra militära styrkor i Tyskland eller för den delen på något annat ställe i världen. Det är det ena då, att om oljan försvinner så faller allting. Det andra, det är närbesläktat, för både britterna och fransmännen såg framför sig hur, om man inte satte hårt mot hårt direkt, så skulle alla europeiska intressen, inte minst oljan då, direkt äventyras. alltså alla europeiska intressen i Mellanöstern. Det handlade om att försvara den europeiska självbilden som big dogs lite grann. Tidigare nämnda Kirkpatrick skriver också: om vi inte reagerar kommer konsekvensen bli att Nassers prestige blir så stärkt i hela arabvärlden att han kommer att fortsätta med ytterligare expropriationer av banker, storföretag, oljeraffinaderier och liknande. Man ser framför sig hur man tappar inte bara ansiktet utan hur man tappar sin förmåga att försvara sina intressen som man har.
Mm.
Och fransmännen, de ser också ett problem i det hela. I sin nordafrikanska koloni Algeriet hade man sedan andra världskrigets slut mött demonstrationer med hårda repressiva åtgärder. Och sedan november 1954 hade situationen lett till ett fullskaligt krig. Det här kriget skulle ju rasa till 1962. Och då är vi ju mitt i allt det som Nasser vevar igång. Om Nasser tilläts nationalisera Suezkanalen, lät fransmännen USA få veta, skulle Frankrike inte kunna fullfölja sina insatser i Algeriet. Dessutom skulle Nassers stöd till befrielserörelsen i Algeriet växa. Och om Algeriet försvann skulle Bergis det bli regeringsskifte i Paris. Då skulle det konservativa blocket tappa all möjlighet att vinna nya val. Och om det skedde, ja då skulle NATO-medlemskapet hotas.
Här har vi ett exempel på en annan snöboll. Kan man säga. Ja, men de har ju snickrat ihop en egen slags domino-teori här, kan man säga.
Yeah.
Man brukar ju ibland då beskriva nyheter som en exploderande bomb.
Just det.
Det är väl när någonting kommer helt oväntat och de vars öra nyheten tänger in är inte det minsta förberedda på
det. Det slår ner som en bomb, just ja. Det.
Sällan har nog den beskrivningen passat så bra som i fallet på Egyptens nationalisering av Suezkanalen 1956.
Mm.
Och nyhetsbomben träffar ju hårdast i London och i Paris. Din, vad jag förstår, som enda källa till förståelse för Suezkrisen före det här, The Crown.
Yeah.
Den serien The Crown, där står ju då Anthony Eden och håller ett peppande föredrag för studenter på en högstatusskola som heter Eton.
Mm.
Och mellan de här klippen av Edens höjande av den här skolan där han själv har gått för övrigt, så ser man snabba och bestämda fotsteg marschera i trapporna för att nå fram till premiärministern där inne. Och i en fullsatt hörsal då så skrider en person fram till Eden och viskar något i örat på honom att Nasser har nationaliserat Suezkanalen. Och scenen påminner ju inte så lite egentligen om hur George Bush 2001 satt och läste sagor, eller vad det var, i en skola i USA när han då försiktigt upplystes om att det andra tornet i World Trade Center hade träffats av ett flygplan också.
Jag tänkte att det var dit vi var på väg. För det är ju ett otroligt videoklipp. Just att det är filmat så vi får se George Bush, den yngres ansiktsuttryck. När insikten tickar på plats där. Herregud, det här är stort.
Ja, alltså varje gång jag ser det där så skulle man vilja krypa in genom hans näsborre och kolla vad som händer där uppe i hjärnan. För man ser ju i blicken som den blir liksom, den försvinner bort. Och så rör han lite på käken. Och sen tittar han väl ner igen i den där boken och tittar upp. Och så sitter han kvar där och nickar liksom så här långsamt. Ja, ja det är faktiskt helt välsignat att det här finns på film.
Mm.
Skillnaden då mot den här mer fiktiva varianten i The Crown, som visserligen förmodar jag bygger på en verklig händelse att Aiden var på den här skolan Eton, är ju att Aiden han omgående lämnar salen med förvirrade studenter och mumlar att man måste avbryta, medan Bush sitter kvar då som sagt som helt paralyserad i upp till 7 minuter.
Ja, det är en viktig skillnad. Sen tänker jag att det är skillnad också. Vi har en omfattande terrorattack på New Yorks Twin Towers och en egyptisk ledare har gjort någonting som han sannolikt har rätt att göra.
Ja, det enda jag jämför här, tänker jag, är hur man tar emot nyheten och att det liksom briserar som en bomb och att de råkar vara på en skola just när de får den här bomben och att det är en person då som smyger in och viskar det här. Det tycker jag ändå är något.
Just det. Ja, men absolut. Jag ser tydliga paralleller. Och den omedelbara reaktionen hos både franska och brittiska ledare, allra mest hos premiärministern från konservativa Torypartiet, tidigare nämnda Anthony Eden, som redan såg rött. Det blev ju att man inte bara skulle avstyra de här planerna för förstatligandet, utan man skulle avsätta och man skulle förutmjuka Nasser. Man skulle med militärt våld hävda sin rätt.
Ja, alltså Eden och hans franska motsvarighet Guy Mollet, som då är premiärminister i Frankrike, de är ju inte exempel på politiker som är särskilt skickliga på att hantera sina känslor. Kan man inte påstå.
Nej.
Och det kommer visa sig många gånger här att, oh, herregud, alltså man blir fan chockad emellanåt hur otroligt drivna de är av enkelspårigt tänkande.
Ja, jag håller med.
Fransmännen, de sliter fram sina minnen av Hitlers maktövertagande i Renlandet 1936. Den franska utrikesministern har kanske rätt när han då ändå efterklokt konstaterar: om vi ser tillbaka är det helt klart att om den franska regeringen hade agerat resolut när Hitler invaderade Renlandet 1936, hade kanske de enorma förluster som skedde under andra världskriget kunnat undvikas.
Ja,
så är det ju. Då hade man ju kanske undvikit dem, men det är lätt att sitta och säga i efterhand. Och nu är det en annan situation. Även om Eden såg Nasser som en ny Hitler, så var ju inte Nasser nödvändigtvis en ny Hitler. Bara Hitler är ju Hitler.
Ja.
Och, så att även om vi nu kommer att jobba oss fram till en situation här där tredje världskrig faktiskt inte är helt otänkbart.
Nej.
Så är ju den ansvarige för det snarare i så fall Eden än Nasser.
Ja. Nej, men så är ju. Alltså man ska väl lägga till att man ser rött i Frankrike, man ser rött i Storbritannien. USA gladde sig inte heller över de här nyheterna. Ike, Dwight Eisenhower, ville inte att världens främsta gemensamma tillhörighet skulle förstatligas. Men det är ju magnituden i reaktionerna som skiljer dem åt. Den inledande reflexen från de europeiska makterna är att det här är en provokation som kräver ett militärt svar. Och den ursprungliga reflexen kommer aldrig gå ur dem. Tommy Sjöberg skriver: det är emellertid ingen tvekan om att hela den 3 månader långa perioden från Nassers nationalisering av Suezkanalbolaget den 26 juli till de militära operationernas inledning i slutet av oktober kännetecknades av brittisk-franska försök att förbereda marken för en militär intervention i Egypten. Med avsikt att inte bara återta kontrollen av Suezkanalen utan också störta Nasser och ersätta honom med en mer västvänlig ledare. Och i rapporter den 31 juli som kommer från Dwight Eisenhowers personliga utsända i London så informeras presidenten och vi att både Anthony Eden och finansminister Harold Macmillan vill att Eisenhower ska få veta att man har beslutat om att gripa in militärt. Och att det här var, citat, nödvändigt och oundvikligt. Samt att de beslut som hade fattats, citat, var helt rationella och utan några känslor inblandade. Håller du med, Daniel, Anthony Eden och Harold Macmillan om att de mottar Nassers besked utan några känslor inblandade?
Jag skulle säga att svaret på den frågan är att jo, de hade väldigt mycket känslor inblandade. Och man kan nog kommentera det där uttalandet helt rationellt och utan några känslor inblandade. Men det ganska oakademiska uttrycket bullshit, det är väl lämpligt i det här fallet. De hade ju surrat på sig enorma skygglappar här och var ungefär lika resonabla som en hungrig zombie.
Var det det som var problemet, att det här var brittiska herrar som inte hade känt så starka känslor för?
Ja.
Så när de nu för första gången kände så här enormt starka känslor, då hade de ingen tidigare erfarenhet för att hantera de mycket, mycket starka känslorna.
Nej, men så kan det ju vara. De är ju inte vana vid det här, stackarna. Och nu bara kommer det över dem. Ja, nej, de kommer ju aldrig släppa tanken på att de vill ha krig helt enkelt och avsätta Nasser.
Nej.
Om vi pratar lite amerikaner här då, så var ju de också förstås oroliga och upprörda. Men de satt ju i något mer distanserad position kanske. Och ja, hade visst avstånd till både geografiskt och till sina känslor i det här fallet.
Ja.
Vi har den amerikanska utrikesministern John Foster Dulles. Mm. Och det är en viktig karaktär där, kan jag säga. Han hade huvudrollen på sätt och vis i en bok jag hade på en munta på universitetet någon gång 2006. Nu minns jag tyvärr inte vad den här boken hette. Jag har försökt. Det är jättesvårt att söka på en bok som är 50 år gammal och man inte vet vad den hette. Men jag har försökt många gånger att komma fram till vad den hette. Det är en bok som är skriven i någon form av socialistisk, revisionistisk historiesyn. Och i en sån bok så är det inte så konstigt då att Dulles utmålas som en fascistisk schakal med ondskefullt varvgrin och sådär.
Just det.
Men det är inte så konstigt att Dulles blev ett tacksamt hatobjekt för politiska motståndare. För det här var ju då mannen som uppfann begreppet massiv vedergällning. Han ville att USA över hela världen aktivt skulle rulla tillbaka Sovjets inflytande. Inte bara bromsa det, så där som den tidigare Truman-administrationen hade pratat om. Utan här skulle man då slå tillbaka Sovjetkommunismen.
Mm.
Och han bidrog ju gladeligen också till att låta hans bror Allan Dulles, som händelsevis var CIA-chef, att störta demokratiskt valda presidenter i Iran och i Guatemala och lite här var. Man får onekligen en och annan koppling i huvudet till Dick Cheney också.
Just det.
Både när det gäller politisk attityd, arrogans och utseendemässig framtoning, tänker jag.
Jag tänker varggrin passar ju på Cheney.
Ja, och det gör det på Dulles också. Även kroppshyddan, glasögon och ja, men det är det här snygga leendet liksom. Och det säger då en del om den här situationen att John Foster Dulles av planetens alla människor är den som framstår som en sansad fredsduva i det här upplevade getingboet.
Ja.
Som de här mötena mellan britter, fransmän och amerikaner utgjorde. Dulles rapporterar till det amerikanska nationella säkerhetsrådet, NSC, att det inte bara handlar om oljeleveranser och intäkter för britter och fransmän, utan de sitter också och pratar om prestige och makt och sådär.
Mm.
Och du var inne på det här med den materialistiska förklaringen innan om oljan. Och då är det väl så att om man resonerar i termer av prestige så är ju det en idealistisk förklaringsmodell.
Just det.
Som handlar då om värderingar och idéer mer.
Eisenhower nickar instämmande. Ja, det är inte bra det här förstatligandet. Men vad har vi för alternativ som inte är europeiskt vapenskrammel? För om vi ska lösa det här på diplomatisk väg, då kanske vi först måste ha koll på vissa aspekter. Till exempel, hade Nasser rätt att göra som han gjorde? Är det försvarbart utifrån relevant lagstiftning? Och då dyker ju vissa problem upp. Till exempel att Suezkanalen har byggts och drivs av Suezkanalbolaget, som vi sa. Ett bolag som förvisso finansierades av franska bankirer när alla miljoner ton sand skulle flyttas. Men som redan från början hade varit egyptiskt och därför lydde under egyptisk lagstiftning. Nasser lovade att lösa ut aktieägarna, exempelvis den brittiska staten då. Det fanns alltså egentligen inga juridiska oegentligheter. Det här erkände till och med den brittiska regeringen internt under det allra första krismöte som man höll den 27 juli.
Ja, och det mötet var ju inte känt för att sitta där och så att säga analysera saker och ting ur ett klart objektivt perspektiv.
Det finns ju det här källkritiska begreppet mottendens, att om någon källa väldigt tydlig har en tendens, i det här fallet man är förbannade på Egypten och man vill ha hämnd. Men om det då finns någon uppgift som går mot övriga tendens, att man till exempel här erkänner att Nasser har juridisk rätt att göra det han gör, om man kommer till det beslutet i England den 27 juli, då är det sannolikt ett riktigt påpekande.
Ja, så är vi ju rent juridiskt. Men ibland är det inte alltid juridiken som spelar roll, därför att de visste ju om det här. Och det är därför som man inte bara promenerar iväg till Hagdomstolen och lägger fram det här ärendet. För då hade man ju förlorat.
Ja,
istället börjar man då leta efter alternativa möjligheter att dels komma åt kanalen och på ett annat sätt komma åt Nasser.
Man tänkte inte så, som Tommy Sjöberg poängterar, att men den franska regeringen hade ju 1946 förstatligat elindustrin och den brittiska Labour-regeringen hade ju 48 förstatligat de brittiska koltillgångarna. 10 år tidigare hade den svenska staten gjort samma sak med alla de enskilda järnvägarna som fortfarande fanns kvar. Det är inte liksom den typen av jämförelser man ägnar sig åt här. Som du säger, det spelar ingen roll vad som i juridisk mening är riktig. Skitsamma att svenska järnvägar förstatligas eller att franska elnät förstatligas. Det här är Suezkanalen.
Mm.
Den är vår, lite grann.
Ja, alltså det är inte, jag menar inte att det inte spelar någon roll, men då måste vi ju upp i en domstol först och främst. Och i det här fallet skulle det då vara Hagdomstolen. Och eftersom man vet att man inte kommer vinna så går man ju inte dit med det.
Nej.
Och det fanns ju britter i parlamentet som tyckte att man skulle ta det dit, men de var väl inte tillräckligt insatta då. Eller förstod att man inte hade rätten på sin sida. När fransmännen insåg det här i regeringen, alltså, då blir man ju smått desperat och tänkte, vad i hela friden gör vi nu då? Vi har ju inte rätt till det här tydligen, och han har inte fel. Och det är ju liksom en väldigt jobbig insikt och tanke, att man känner med hela sin kropp att det här som han har gjort är fel, och sen är det tydligen inte fel rent juridiskt.
Det är ju Hugh Gaitskell som var Labour-ledare och den liksom oppositionella ledaren som står i underhuset och uppmanar Anthony Eden att ta ärendet vidare till Haag. Och Sjöberg citerar ju en intern promemoria där Eden-regeringen då har tagit fram ett underlag till hur man ska bemöta det här. Och de realpolitiska orsakerna som styrde, de passade inte så bra att ta där inför öppen ridå, inför journalisternas öron.
Verkligen inte.
Särskilt talande formuleringen till varför man inte vill ha just ärendet i domstol. Det kan, citat, framgångsrikt kunna ifrågasätta vår hållning eftersom Suezkanalbolaget inte är ett brittiskt bolag. Vi vill inte gärna ha detta faktum uppmärksammat.
Nej, det vill vi inte ha uppmärksammat. Och Eden sa ju också till Eisenhower att man inte kan hålla på och låta sig dras in i en massa juridiska hårklyverier.
Exakt.
Och brittiska regeringen, med framförallt Eden då i spetsen, ville ju alltså inte ha någon juridisk lösning på det här. Man ville heller egentligen inte ha någon debatt om det här som Labourpartiet ville ha. Men man ville heller inte ha någon internationell konferens som amerikanerna hade försökt få till.
Nej.
Man ville inte ha någonting. Det enda man ville göra var att typ agera cowboy på någon form av amerikanskt sätt här. Gå in och skjuta sig till sin rätt.
Just det.
Både brittiska och franska regeringarna ville ju ha en militär insats så fort som möjligt. Och det var ju det som de hela tiden nu förberedde sig för. Redan på krismötet dagen efter nationaliseringen så hade ju den brittiska regeringen meddelat sin militära ledning att nu får ni sätta er ner och fundera och sen komma tillbaka med en rapport om vilka militära åtgärder som är lämpligt att göra för att ta tillbaka den här kanalen.
Vad är det man brukar säga inom svensk politik? Det gäller att få parterna till förhandlingsbordet. Det är mycket det som har fallit på USA nu. Från slutet av juli hade det gjorts lika tydligt för britterna att USA ställde sig starkt kritiskt till ett militärt ingripande som det gjorts för USA att britterna och fransmännen egentligen bara var intresserade av den militära lösningen. Och vad USA gjorde då var att ligga på för en internationell konferens där Suezfrågan skulle diskuteras. Om man till syvende och sist behövde gripa in militärt behövde man i alla fall, alltså man behövde utforska eller köra det diplomatiska spåret i grunden. Man kan inte börja i det militära ingripandet.
Nej, det var ju tidigare nämnde CIA-chefen Alan Dulles som hade tänkt ut den här varianten för att man skulle då tänkte han undvika kaos i hela Mellanöstern. Mm. Och hans bror då, John Fosterdals, han med varvgrinet, han hade ju förstås då varit med och sammanfattat den här saken, höll med om det hela, och han sa att om ett förslag till en internationell konferens skulle få arabiskt stöd skulle det vara mycket lättare att vidta militära åtgärder om detta blir nödvändigt. Förutsättningarna för ett bredare internationellt stöd för militära åtgärder skulle öka väsentligt.
Mm.
Dalsbröderna tänkte alltså att om man kan visa upp att man har haft en konferens kring det här där man har bjudit in relevanta parter och man ändå inte har kommit till någonting, då kommer man i alla fall kanske kunna ha ett krig då, ja, i så fall. Men om man skulle ge sig på Egypten utan ens ha försökt, då kommer hela arabvärlden att förenas i avsky mot västmakterna. Och det här verkar inte som att Aden och Mollet begrep, tyckte Dalsbröderna.
Nej. Britterna och fransmännen uppmanas att bjuda in till en konferens på neutral mark där alla relevanta sjönationer skulle finnas representerade. Jag tänker mig kanske de schweiziska bergen, eller någon idyllisk gård i Österlen, eller kanske någon av Kroatiens mycket vackra öar. Det vore ju ett underbart ställe att ha en konferens om Suezkanalen på. Det blir London.
Men vänta nu, vilka var parterna, sa du?
Okej, parterna här borde ju vara då Frankrike, Storbritannien, Egypten och de andra staterna som använder Suezkanalen.
Mm. Och när det gäller då krav på en neutral plats som amerikanerna hade, känner väl jag lite grann att London ligger väldigt nära Storbritannien.
Ja, det ligger väldigt nära Storbritannien. Det är nästan som att engelsmännen inte gör det här helhjärtat.
Alltså, så här, vi är ganska relevanta här nu mot Storbritannien och delvis Frankrike också förstås då. Men det är ju för att det här är ju, det är ju så otroligt märkligt agerande från dem i hela den här politiska situationen.
Ja.
Det är ju som att de inte har någon minne av att andra världskriget har utspelat sig och att de inte hade vunnit det utan USA och Sovjetunionen.
Nej. Lite så faktiskt. De som sitter vid förhandlingsbordet, parterna, här kommer de i bokstavsordning och nu går det undan. Australien, Ceylon, Danmark, Etiopien, Frankrike, Holland, Indien, Indonesien, Iran, Italien, Japan, Nya Zeeland, Norge, Pakistan, Portugal, Sovjetunionen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Västtyskland och USA. Två stycken stater som hade bjudits in tackade nej. Grekland på grund av britternas politik gentemot cypriotiska greker på Cypern och Egypten som tackade nej för att det här var en konferens med det uttalade målet att få fram en annan lösning än den lösningen som den egyptiska staten redan hade beslutat om.
Mm. Det här kan man ju ha respekt för.
Ja. Nasser var rasande faktiskt. Under föregående år, påpekade han, så har 45 olika stater skickat fartyg genom Suezkanalen. Mindre än hälften av de här har blivit inbjudna till den här konferensen. Och ibland de som faktiskt fått sin inbjudan så är det otippat många som har den engelska drottningen på sina pengar.
Ja, du fiskar efter att det finns en viss tendens i inbjudningskorten här.
Ja, det är många samväldesnationer. Engelsmännen har bjudit in sina kompisar. Inte bara sina kompisar såklart. Sovjetunionen har man känt sig tvingad att bjuda in och så. Men det är en pro-brittisk skara som har samlats.
Amerikanernas agenda och mål här var ju att kanalen skulle internationaliseras.
Just det.
Och då skulle man alltså tillsätta ett internationellt organ med flera stater som skulle få kontroll över den här kanalens skötsel och ekonomi. Och den egyptiska regeringen skulle ju förstås vara med. Det hade ju sett illa ut annars. Och var en av de här representanterna. Men de skulle inte få någon egen kontroll över det här organet. Och den här målsättningen ställde sig då faktiskt både britter och fransmän bakom.
Mm.
Och det är ju intressant då att helt plötsligt så verkar det inte som att det finns som alternativ att återgå till hur det var innan Nasser nationaliserade kanalen.
Nej.
Britterna hade ju då alltid tidigare väldigt noggrant lyft fram att kanalbolaget, det var ju egyptiskt och de var motståndare till all form av internationalisering av det här kanalbolaget. Och det berodde ju förstås på att de hade intressen av att inte internationalisera kanalen. För det var ju britter som hade flest aktier i det här, dessutom ockuperade Egypten som det var oftast. Och under båda världskrigen så hade britterna gått emot den första artikeln i kanalkonventionen som sa att kanalen skulle vara öppen även under krigstid.
Mm.
Där hade man då grävt fram ett kryphål som sa att den egyptiske kungen kunde stänga kanalen för Egyptens egna försvar. Och eftersom man kontrollerade kungen så kunde man ju kontrollera kanalen. Och under världskrigen så stängde man alltså kanalen för sina fiender. Men nu var ju läget ett annat och allt hade förändrats. Och helt plötsligt så var det då en internationalisering helt plötsligt den bästa lösningen, tyckte britterna. I synnerhet kanske så skulle ju undanröja det här problemet med att kanalen ändå antagligen skulle nationaliseras 12 år senare när den här olyckliga 99-åriga koncessionen gick ut.
Just det.
Och det här förslaget om internationalisering då kallas ju för Dalsplanen, eftersom det var John Foster Dulles som hade lagt fram det.
Mm. Det finns ju ett resonemang kring den Dalsplanen som går ut på att den enda anledningen att fransmännen och britterna ställer sig bakom den var att de helt sonika räknade med att Nasser inte var intresserad av att säga ja till den här.
Mm.
Att den kommitté som ska segla över till Egypten och meddela Nasser om vad konferensen hade kommit fram till, den var chanslös. Och man kan ju lite grann ana det här i att kommittén som ska informera om Dalsplanen får strikta order att inte diskutera, förhandla eller göra någonting annat med Nasser. Man får endast informera Nasser, ingenting annat.
Nej, det är ingen förhandling det här inte.
Nej, britterna hade dock blivit överkörda på en punkt. Delegationen som åkte till Egypten fick mandat att förklara vad Dalsplanen gick ut på.
Just det. Så om han inte begrep någonting där, då kunde man tänkas och använda lite andra ord då. För att bara, ja men det är så här det menas. Ja men det var ju chantilt av britterna att gå med på att det kunde förklaras.
Ja, det får man säga. Dalsplanen kommer inte accepteras. Det blir såklart ett blankt nej från Nasser. Han vill istället att man ska kalla till en ny konferens där samtliga stater som använder kanalen skulle sitta med. Då är vi inne i de två första veckorna av september 1956. Och med detta strandade förhandlingar och franskt-brittiskt vapenskrammel, man håller på att föra över 20-25 000 soldater mot Mellanöstern, så kommer frågan att lämna de parterna som vi har följt nu. Eller inte lämna, men den kommer byta arena. Den kommer bli en fråga för FN.
Och det är väl i FN bland annat vi hamnar då nästa vecka?
Ja, för det är ju lämpligt att sätta punkt här och säga att den rafflande uppföljningen, vi knyter ihop säcken, det bästa är fortfarande kvar. Vi har sparat marsipanen.
Vi har satt i oss potatisen i Janssons frestelsen, men vi har sparat sardinerna i ena hörnet som vi nu ska trycka i oss nästa vecka.
Vilket äckligt sätt att äta Janssons frestelse.
Nej.
Ja. Häng med då, då blir det...
Då blir det fler underbara, vad ska man säga, jämförelser säkert.
Nej, det här går inte att toppa. Vi hörs igen nästa söndag. Hej då med er!
Hej, hej!
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.